Här börjar Kärlek bland bergen av Barbara Cartland, översatt av Tora Bergengren. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1895. När Chandra kom tillbaka från byn såg hon en chäs utanför porten och skyndade på stegen. Det var förargligt att någon hade kommit på visit till hennes far när hon inte var hemma, och hon visste att han inte ville bli störd. Men hon tänkte skuldmedvetet att det var hennes eget fel, för om hon inte hade stannat och skvallrat skulle hon ha varit hemma 20 minuter tidigare. Hon tyckte alltid om att gå till byn, eftersom alla butiksägarna, som hade känt henne sedan hon var barn, alltid var beredda att tala om gamla tider och hennes mor. Mrs. Geary i bageriet utbrast alltid så fort hon såg Chandra.
Ah, där är ni ju, Miss Wardle. Och ni blir mer lik er kära mor för varje gång jag ser er.
Ni skulle inte kunna säga något som gjorde mig gladare, brukade Chandra svara.
Sedan hade Mrs. Geary förvarnat att sätta igång och berätta om hur vacker Chandras mor hade varit när de först kom till herrgården och hur alla i byn hade älskat henne.
Det var sant nog, tänkte Chandra, för hennes mor hade en förmåga att skaffa sig vänner vart hon än kom, och kanske använde hon sig mer av det än andra kvinnor skulle ha gjort för att kompensera sin makes brister. Professor Barnard Wardle tyckte att människor var tråkiga och ville bli lämnade i fred med sina böcker. Han var sin tids största sanskritexpert. The Royal Asiatic Society hade valt honom till medlem. Han tillhörde The Royal Society, och Société Asiatique i Paris ansåg honom mycket förnämlig. Tyvärr var allmänheten inte intresserad av hans lärda verk, vilket naturligtvis innebar att hans böcker inte såldes mycket. Han fick ett anslag, ett mycket litet, från Asiatic Society i Bengalen, men för övrigt fick de klara sig på de små royaltyn som periodvis kom från hans förläggare. Tror du inte, pappa, hade Chandra sagt till honom dussintals gånger, att du skulle kunna skriva en bok som skulle kunna intressera vanligt folk, som skulle vilja veta mer om östern och de litterära skatter som de nu inte ens vet om att de finns?
Jag kastar inte pärlor för svin, hade hennes far svarat.
Men pappa, vi behöver pengar, och hur försiktig jag än är med varje penny jag ger ut, så kan vi inte existera på luft.
Redan medan hon talade visste hon att hennes far inte lyssnade på henne. Hans tankar var långt borta, i ett lamakloster i Tibet eller ett munkkloster vid foten av Himalaya. Var som helst där de visa männen i det förflutna hade gömt sina manuskript som inga andra än forskare kunde tyda. Ibland, när de läste om någon populär roman eller reseskildring vars försäljningssiffror sprang upp i tusental, kunde Chandra önska att hennes far var annorlunda. Sedan insåg hon stolt att han var unik, och vilka svårigheter de än hade skulle hon inte vilja ha honom annorlunda. Det var för att de hade så ont om pengar, och det var helt omöjligt för professorn att ha råd med en sekreterare eller en assistent, som Chandra för 5 år sedan hade börjat att arbeta med honom med hans översättningar. Efter det inledande arbetet, som var mycket tröttsamt, fann hon det intressant och rent av helt uppslukande. Professorn var inte någon bra lärare. Han var otålig och ville gärna skrika åt sin dotter när hon hade svårt att förstå något mycket svårt ord på sanskrit eller en nästan obegriplig grammatikalisk analys. Men eftersom hon var mycket intelligent blev Chandra under årens lopp gradvis allt skickligare, tills hon under det sista året fann att hon själv gjorde största delen av översättningen av ett manuskript och bara överlät det lättare arbetet med granskningen till sin far. Han började bli äldre, och de långa resor han gjort till okända delar av världen, där han fått malaria...